Vi läser från första Moseboks 25 kapitel och från vers 29 om Jakob och Esau. Det står så: en gång då Jakob höll på att koka något till soppa kom Esau hem från marken, uppgiven av hunger. Och Esau sa till Jakob: låt mig få till livs av det röda du har där, för jag är uppgiven av hunger. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sa: sälj då nu åt mig din förstfödslorätt. Esau svarade: jag är ju döden nära, var till gagna mig då min förstfödslorätt? Jakob sa: så ge mig då din ed därpå. Och han gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob. Men Jakob gav Esau bröd och linsoppa, och han åt och drack och stod sedan upp och gick sin väg. Esau var rödlätt när han föddes, står det tidigare i kapitlet. Men det var inte därför han fick namnet Edom. Esau fick namnet Edom när han förde det röda på tal. Den som hade tillagat det röda var inte Esau själv. Det var inte naturen. Det var Jakob. När Esau ställde frågan eller begärde: låt mig få till livs av det röda du har där, då fick han namnet Edom. Det verkar vara en bättre anledning att bli kallad för den röde, därför att man är rödhårig, än för att man händelsevis vid något tillfälle säger det röda. Men det var därför han fick namnet Edom. Esau betyder hårig, men Edom betyder röd. Det har en andlig förklaring, inte en naturlig. Det naturliga vore att han kallades den röde för att han var rödlätt. Men det var inte därför han kallades för den röde. Eller för Edom. Man ska alltså inte föra vad som helst på tal, även om det är aldrig så närvarande, överhängande och påtagligt. Och eftertraktat. För det icke på tal. Till exempelvis säger Bibeln i den 120:e salmen följande. Jag läser från 6:e versen. Länge nog har min själ måste bo ibland dem som hatar friden. Jag själv håller frid, men säger jag blott ett ord är det redo till strid. Det kan vara så att hela tillvaron liksom är laddad med antagonism. Det finns också ett annat uttryck med otukt och orenhet. Otukt och orenhet av vad slag det vara må, och girighet. Ska ni, så som det anstår heliga, inte ens låta nämnas bland er? Det är Efesiebrevets 5:e kapitel och 3:e vers. Inte ens låta nämnas bland det som Esau gjorde. Han förde det på tal som han inte borde fört på tal. Kanske hade Jakob bara insett att han var uthungrad och erbjudit honom att äta. Och Esau hade behållit sin förstfödslorätt. Är det fel att relatera det här Esau gjorde till otukt och orenhet? I Hebreerbrevet läser vi: se till att ingen är en otuktig människa eller ohelig, så som Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt. Hebreerbrevets 12:e kapitel och 16:e vers. Därigenom att han öppnade munnen. Otuktig och ohelig, så som Esau. Det att han öppnade munnen i ett visst läge och nämnde det närvarande öppnade för en helt ödesdiger och fördärvlig konversation. Ja, för en överenskommelse. Fördärv. Men inte för Jakobs vidkommande, utan för Esaus. Observera, det var att han öppnade munnen i ett visst läge och förde det närvarande röda på tal. Det ledde till en stor förlust för Esau. När Jesus hängde på korset var det inte just vad Israels överste präster och skriftlärde försökte få honom att göra. Uppmärksamma vad de uppmärksammade. Och på något vis följa. Okej. Okay. Och stiga ned från korset. Åh, tänk om man hade gjort förstumning. Nästan applåder. Vad skulle de skrift och översteprästerna göra då? Kom ju här Jesus, vi har något att tala om. Och tissla med varandra. Han kan hjälpa oss mot romarna. Vilken styrka. Vilket Guds underverk. Eller vad? Vad säger den närvarande påtagliga röda? För det inte på tal. Det kräver liksom att nämnas. Vilken nöd Jesus måste ha upplevt på korset. Vi läser från Matteus evangeliets 27:e kapitel. Det står så här i 35:e versen. Från 35:e versen. När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Sedan satt de där och höll vakt om honom. Och över hans huvud hade man satt upp en överskrift som angav vad han var anklagad för. Och den lydde så: denne är Jesus, judarnas konung. Med honom korsfästes då och två rövare. Den ene på högra sidan och den andra på vänstra. Och det som gick där förbi bespottade honom och skaka huvudet och sa: du som bryter ner templet och inom 3 dagar bygger upp det igen. Hjälp dig nu själv, om du är Guds son, och stig ned från korset. Sammalunda talar också överste prästerna jämte det skriftlärde och det äldste begabbande ord och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är ju Israels konung. Låt honom stiga ned från korset, då ska vi tro på honom. Han har satt sin förtröstan på Gud. Om hon är Gud, frälsa honom, om han har behag till honom. Han har ju sagt: jag är Guds son. Det var en nödsituation. Och det var en situation som verkligen, man kan säga, krävde något. Och överste präster och skriftlärde var av någon anledning väldigt påhittiga. När det gällde att föreslå utvägar, något som vår frälsare inte lyssnade till. Det fanns ingenting hos honom att välja liksom enkla utvägar. Easy way out, säger ju. Finns ett talsätt på engelska. Nej, det var fjärran från honom. Och här kan vi också förstå någonting. Vad det var som var karaktäristiskt när han blev frestad av Satan i öknen. Det är inte så lätt att förstå kanske utan vidare vad som är skillnaden mellan att göra stenar till bröd eller göra vatten till vin. Vad som är skillnaden mellan att gå på vattnet eller kasta sig ut från en mur. Till det yttre så verkar det inte finnas någon skillnad. Men när det handlar om att det här förslagen kommer från Satan, då är det alltså en karaktär inblandad, inte bara yttre former. Och det var alldeles säkert exakt samma mening i djävulens förslag. Alltså att Jesus skulle på något sätt välja en enkel utväg och komma undan det som han kom i världen för att fullborda. Han utförde aldrig några under. Eller gjorde några tecken. Utan för att det skulle tjäna Guds vilja. Och det var den viljan också som var avgörande. För att han vägrade lyssna på överste präster och skriftlärare. De stod där vid korset och hånade honom och föreslog att han skulle stiga ned från korset. Esau var rödlätt över hela kroppen när han föddes. Han fick då heta Esau därför att han var rödhårig. Men så småningom när han hade växt upp då och gjorde den här överenskommelsen med Jakob, sålde sin förstfödslorätt, då fick han namnet Edom, därför han förde det röda på tal. Alltså han hade det här röda av naturen. Men han släppte fram det på ett särskilt sätt. Så har vi alla också av naturen något rött. Vi kommer nämligen alla inte från Edom, utan från Adam. Men ni hör att namnet Adam och namnet Edom, det ligger inte långt ifrån varandra. Det låter ganska lika fast det är andra vokaler, men det är samma konsonanter. Det är för att namnet Adam har också den här liknande betydelsen. Adam betyder Adama, det är den röda jorden. Det står om skapelsen, hur Gud skapar människan, tog stoft från jorden, från Adama, från den röda jorden och gjorde Adam. Och den här mänskliga naturen var svag och påverkbar, borde sett till att ställa sig under Guds vägledning och beskydd och hörsamma Guds bud, men gjorde inte det. Och det här fick så ödesdigra konsekvenser, så ödesdigra följder. I ändens tid, läser vi Bibeln, så kommer hela tillvaron att vara väldigt präglad. Den som var initiativtagare till att utnyttja människans svaghet och locka henne till att synda, det var ju ormen, den gamle ormen, som också kallas för den store draken. I Uppenbarelseboken så står det i 12 kapitlet, i 3 versen. Ännu ett annat tecken visar sig i himlen. Där syntes en stor röd drake som hade 7 huvuden och 10 horn. Och på sina huvuden 7 kronor. Den syn som Johannes såg enligt 12 kapitlet börjar med en kvinna. Kvinnan som hade solen till sin klädnad, månen under sina fötter och en krans av 12 stjärnor på sitt huvud. Och hon var havande, står det, och ropade i barnsnöd och födslovåndorna. Och den här draken stod framför henne, står det, för att så fort hon hade fött sitt barn skulle draken uppsluka det. Här är någonting av en oerhörd syn, alltså, som talar om situationen i själva slutfasen, i ändens tid. Situationen för hela världen. Och den store röde draken kommer ner från himmelen. Och hela tillvaron blir alltså präglad, blir laddad på något sätt av det här röda, det röda. Ja, det drakröda. Jag citerade i början från psalm 120. Och jag tror jag ska läsa hela den psalmen. För att den uttrycker just någonting av det här. Hur hela tillvaron kan bli präglad eller laddad med antagonism. Det heter så här, en vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från en falsk tunga. Varmed blir du lönad både nu och allt framgent, du falska tunga? Jo, med en våldsverkare skarpa pilar och med glödande ginstkål. Ve mig att jag måste dväljas i Meseks land och bo ibland Kedars hyddor. Länge nog har min själ måst bo ibland dem som hatar friden. Jag själv håller frid, men säger jag blott ett ord är det redo till strid. Hur kan det bli så här? Hur kan det bli så här? Och det här talar ju om främlingskapet. Den troende människans främlingskap. Guds folks främlingskap i denna världen. Jag är främling i ett land som icke är mitt eget. Vem sa det? Var inte det Mose? Och Abraham före honom bodde såsom främling i det landet som Gud förde honom till. Främlingskapet. Det är någonting av det här som på en och samma gång innebär smälek, innebär lidande. Men som är ofrånkomligt när man vill följa lammet vart helst det går. Och just det här ser vi inte det, och märker vi inte och hör vi inte i dessa dagar, hur en antagonism, och det är inte sällan media som på ett särskilt sätt alltså bär upp och lyfter fram och får till stånd den här antagonismen. Man kan ju tänka på uttrycket ve mig att jag måste dväljas i Meseks land och bo ibland Kedars hyddor. Det låter som någon som bor i ett arabland eller ett muslimland. Och det är klart, det finns ju någonting som onekligen vi har sett prov på under senare tider. Säger jag blott ett ord? Ja, eller tecknar jag blott en teckning så kan hela muslimvärlden reagera. Säger jag blott ett ord om profeten Mohammed som inte stämmer med Koranen? Ja, det kan bli ett fullständigt rasande. En fullständigt rasande reaktion. Det beror på vilket sätt det sker. Men vi har ju sett exempel på det här. Det började väl i Danmark för ett antal år sedan. Och det har varit så med vårt land också. Frankrike, vilka fler länder. Uttryck, ord eller demonstrationer eller aktioner kan leda till väldiga motdemonstrationer. Men vi kan tänka på också, om man säger till exempel någonting om kriget i Ukraina i Putins Ryssland. Ett ord. Skriver bara några ord på sociala medier eller uttalar några meningar. Som Ilja Yashin som la ut ett YouTube-klipp där han väldigt bestämt tog avstånd från hur ryska armén hade uppträtt i Ukraina, i Butcha. Ja, han blev dömd till 8,5 års fängelse. Och det är han inte ensam om att ha blivit. Av samma eller av liknande skäl. Men vi behöver inte flytta utomlands för att vara med om något sånt här. Till ett arabland eller till Ryssland. I vårt land. I ett västland. I ett fritt demokratiskt land som det gärna vill heta. Säg någonting om homosexualiteten. Om HBTQ som inte stämmer. Med policy, det officiella policyn, politiska linjen. Och det kan bli en väldig uppståndelse, det kan bli rättegång och så vidare. Jag tror att i Finland, vårt grannland, i öst, så är väl rättegång nu mot en viss riksdagsledamot där. Päivi Räsänen. Jag tror att det är uppe i högsta domstolen. Något ord eller något uttalande. Något skrivet. Det här är väl klara och tydliga exempel på att såna här, den här situationen som den 120:e salmen talar om är inte så avlägsen. Vad är det som är avlägset? Eller vem är det som är avlägsen? Profeten Jeremia, han skriver så här, fjärran ifrån. Det är Jeremias boks 31 kapitel och 3 vers. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Och vad säger Herren? Jo, han säger ja. Ja. Med evig kärlek har jag älskat dig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Men Jeremia skriver också så här. I 15 kapitlet av Jeremias bok så heter det. I vers 16. Jag kan läsa från 15 versen. Herre, du vet. Tänk på mig och låt dig vårda om mig och skaffa mig hämnd på mina förföljare. Ta mig icke bort, du som är långmodig. Betänk hur jag bär smälek för din skull. När jag fick dina ord blev det min spis. Ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn. Herre, härskarornas Gud, jag har icke suttit i gycklare samkväm och förlustat mig där. För din hands skull har jag måst sitta ensam, ty du har uppfyllt mig med förgrymmelse. När jag fick dina ord, skrev Jeremia, när jag fick dina ord blev det min spis. Ja, dina ord blev mitt, för mig, mitt hjärtas fröjd och glädje. Vad betyder det här? Den Gud som uppenbarar sig för Jeremia, fjärran ifrån, flyttade in i hans hjärta. Genom ordet, det budskap som profeten fick. Och det här är ju också vad Jesus lovar sina efterföljare. Han talar om den helige ande. Den helige ande. Som ska vara hos och bo i lärjungarna. Står det inte så? Jo, enligt Johannes evangeliets 14 kapitel och 17 vers. Sanningens ande som världen icke kan ta emot. Hon ser honom icke men känner honom icke. Och känner honom icke. Men ni känner honom, för han bor hos er och ska vara i er. Och därför är det någonting hos profeten Jeremia, hos alla Guds barn och efterföljare. Som gör att vi inte måste nödvändigtvis tala om det, ska vi kalla det för, påtagligt närvarande röda. Som bara kan väcka fördärvliga strider. Vi måste inte vika oss för det yttre trycket. Men vi måste tala om det som bor inom oss. Det som bor, den inneboende. Som aposteln Paulus uttrycker det. Krist, kallar Kristus i er vårt härlighetshopp. Vi måste tala om honom. Vi måste vittna om honom. Vi måste bära fram budskapet om honom. För Herren Jesus har sagt, vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i ljuset. Och vad ni hör viskas i ert öra, det ska ni predika på taken. Amen.